NHL-podden presenteras av Unibet, stolt sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Ja, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där i den klassiska hallåramsan från Örby, söder hallå. Om Stockholm.
Hallå, hallå.
Och mig då, Per Bjurman, på Manhattan i New York, där det är soligt och fint och härligt. Och nu ska vi ganska tätt på even, det är bara några dagar sedan vi spelade in senaste avsnittet, men här kör vi så det ryker igen med vårt 441:a avsnitt.
Ja, precis. Exakt. Förra, det har ju bara gått några dagar sedan vi gick igenom hela tabellen och körde det klassiska Thanksgiving-avsnittet. Ja. Då tänkte vi att det kanske blir lite tunt med nyheter fram till idag. Men tvärtom, det känns som att vi har rätt packat med saker att ta tag i ändå, trots att det bara gått några dagar sedan vi snackade senast om.
Ja, som vi brukar konstatera så är det ju en drama queen till liga det här. Det händer ju saker hela tiden.
Ja.
Uppseendeväckande och spektakulära saker. Ja. Så att det finns absolut saker att prata om. Jag är lite riktigt eager att få göra det.
Ja.
Och det trodde jag kanske inte för några dagar sedan. Det har varit väldigt svårt med tidsomställningen. Det brukar inte vara något svårt att komma tillbaka hit. Det har jag aldrig haft problem med. Men nu fick jag med mig sömnsvårigheterna från Sverige. Det var något med demonerna i det svenska novembermörkret som förde med mig hit och förstört mitt liv. Jag sov för mycket, jag sov för lite, jag har varit helt knäckt. Men natten innan vid den här inspelningen så sov jag äntligen ganska normalt i 7 timmar typ.
Ja, så precis. Jag var beredd på att det skulle vara en riktigt sliten Bjurman. Gnällig
och sur.
Ja, och tvinga upp här nu liksom, på morgonkvisten. Men tvärtom så är det en eager Per Bjurman som är tokredo för NHL-podd här. Alltså, och med tanke på, får nästan nämna det, att du dygnade ju här i helgen. Så pass off var din dygnsrytm.
Ja, det var en dag när jag var vaken i 35 timmar i rad eller vad det var. Jag inte lyckades sova alls. Och sen då när jag till slut somnade efter den dusten så sov jag plötsligt i 17 timmar eller vad det var. Jag vaknade och undrade hur det kunde vara mörkt fast klockan var över 9. Men det visade sig ju vara kväll då.
Då hade du sovit bort hela söndagen.
Ja, ja. Ja, men det har varit otroligt intensivt ända sedan jag flög till Toronto för Hall of Fame.
Mm.
Och sen vidare till Sverige och så tillbaks här. Det har varit extremt intensivt. Det är inte bara att man är vaken, man ska ju jobba och skriva och stå i också.
Ja, det var ju precis texter varje dag och matcher varje dag i Stockholm där och så var det Hall of Fame dessförinnan och som sagt 6 timmars tidsdifferens så att säga och fram och tillbaks och hit och dit. Så att,
ja, och då ja. När vi kom tillbaks här efter Thanksgiving på Black Friday där, då var det ju nästan full omgång från tidiga förmiddagen till sena natten som skulle kolla matcher. Och nu då har det ju blivit här också. Det är väldigt tajt med matcher här i New York. Måndag, tisdag, onsdag så är det live. Liksom. Det var på Garden ute i Newark och så Garden igen ikväll. Och det där låter ju som en dröm, men det kan bli lite intensivt. Alltså, att gå på match varje dag.
Jag förstår det, jag förstår det. Ja, vi är verkligen inne i det nu. Alltså, december, då brukar det vara väldigt mycket matchande för väldigt många lag också för att klämma in innan juluppehållet. Eller juluppehållet, det är ju ett extremt kort juluppehåll. Sen är det fullt med matcher i mellandagarna också. Håller på. Men det brukar vara väldigt tajt med matcher just den här tiden på året.
Ja, men som sagt, vi har det har hänt mycket också som är värt våra kommentarer och vår skarpa blick, vår skärskådan.
Ja.
Och vi börjar väl med det som jag tyckte att man kunde ha förutsett eller och förutsåg också, spekulerade om när vi var i Stockholm. Och det var ju att Minnesota gick ju så dåligt och att Dean Evason, coachen, hängde löst. Och det visade sig att de spekulationerna fanns det grund för. Han har nu fått sparken. Han är done and gone. Han och hans assisterande, vad heter han? Bob.
Ja, vad heter han som har varit där så länge? Jag tappade namnet på honom också.
Det var han som var ansvarig för ett så horribelt dåligt penalty kill till exempel.
Ligans sämsta.
Ja. Så han är borta och istället då har de till min horror istället anställt min gamla nemesis John Hines.
Ja, det här är lite kul för att du har inte varit någon stor vurmare för Dean Evanson genom åren och framförallt inte för John Hines. Men jag har ju varit motvikten här i podden.
Ja, ja,
det är inte som att, alltså, nu har det framstått som att det här är favoriter till mig bara, men det är mest för att jag har försökt parera Bjurman lite grann här. Så att jag tycker om dem, men det är inga husgudar för mig trots allt, det vill jag inte påstå.
Nej, men det är så under Evansons era här då, som är 5 år han hållit på, så har det ju varit samma visa varje år. De har tagit sig till slutspel men åkt ut i första omgången. Och nu har de ju sjunkit tillbaks på ett omotiverat sätt den här säsongen. Och innan han fick sparken så var det ju 7 raka förluster. Det är ju oacceptabelt. Och man förstår ju att något kommer hända då med ett så pass bra lag. De ska inte vara i den här situationen riktigt. Å andra sidan är det ju så att han har ju varit bakbunden av tidigare beslut i organisationen. Han får ju betala för att de köpte ut Zach Parise och Ryan Suter i princip, och sitter med dem med lönetaket. Liksom.
Ja, precis, för de har ju då i praktiken kan man säga $69 miljoner i lönetak, medan många andra klubbar brottas med 83,5 miljoner i lönetak som NHLs generella lönetak. Och det är ju på grund av de här utköpen. Så skulle det inte varit för de där utköpen som de visserligen får skylla sig själva för som organisation, då hade de ju fortfarande haft kvar Kevin Fiala i laget. De hade haft kvar någon sån som Matt Dumba till exempel. Så det är klart att det påverkar deras slagstyrka.
Å andra sidan kan man ju inte skylla det på att så många har underpresterat i år.
Nej.
Att Kaprizov inte alls är så skev. Att vad heter han?
Matt Boldy.
Ja, har varit riktigt dålig. Och att det inte fått den utväxling de hade hoppats på, åtminstone här i början på Filip som första Morris.
Och boxplay är ju lite coachfråga såklart också. Ja.
Och det blir ju så, det går inte att byta ut lag i det. Så om något ska hända så är det coachbyte som behövs. Och de fick ju en snabb effekt i alla fall, även med Hines då. De bröt äntligen den sviten igår hemma mot St. Louis och vann med 3-1.
Ja, och Bold gjorde mål bara för det också såklart.
Ja.
Innan vi går vidare på Hines lite grann så vill jag bara säga då, för att återigen hylla Everson lite grann. Det är trots allt så, på de här 5 åren i Minnesota, vi kommer till slutspelet, för det har inte varit något att hänga i julgran. Men grundserien, hans vinstprocent landar på nästan 64, och det är den 10:e bästa vinstprocenten i hela NHL-historien av coacher som har coachat minst så många matcher som även som kom upp i 251 stycken. Så det är ändå någonting. De har varit väldigt, och de har generellt sett, har han ju satt ett försvarsspel där fram till i år när det havererade. De har släppt in lite mål, släppt till 2 chanser, plus 100 i målskillnad fram till den här säsongen under Dean Evanson. Men nu känns det som att hans ord bet inte längre, och när de behövde vända på det här så blev det en snöbollseffekt åt andra hållet.
Ja, men å andra sidan, de här framgångarna i grundserien, det är bara kul i ett par år om det inte följs upp av succé i slutspel också. Och där har det ju varit, jag ser ju det, de har ju aldrig lyckats ta sig förbi första rundan, och det är otroligt enerverande och tröttsamt för
30%
fansen.
I vinstprocent i slutspelet, det är ju jättedåligt, tvärtom då helt enkelt. Alltså från den här fina vinstprocenten i grundserien till alltså att bara vinna 8 av... Ja, nästan ja, typ 25 slutspelsmatcher på de här åren är ju, ja, det är ju inte bra. Nej.
Vad är det för poäng liksom med det? Att komma in i den trallen år efter år? Liksom?
Nej. Men med därmed sagt så tror ändå jag att Everson kan få ett nytt NHL-jobb som headcoach faktiskt.
Nej, det tror inte
det jag. Tror inte det. Nej.
Jag tror att han blir assisterande någonstans, jag är övertygad om det.
Och det var ju
men det ska jag inte svära på, för vi ska komma in på det alldeles strax. Det finns fler, det kan bli ledigt på fler håll.
Ja, precis. Ja, så är det.
Men
John Hines?
Ja, John Hines, alltså problemet för mig är ju, jag pratade med Joel EE igår då, efter matchen, och han sa att det var ju, de hade precis träffat Hines samma dag. Det var hej, nu spelar vi match.
Ja.
Så han har väl inte hunnit göra så mycket intryck, men Joel sa att det känns som att han är tydlig och aktiv, som han uttryckte.
Ja.
Och så kanske det är. Men ja, jag tror att de fastnar i den där lunken igen. Det är inte omöjligt att han kan få dem att liksom hosta upp sig och gå till slutspel igen. Men jag har svårt att se att han ska ta dem vidare. Det blir i så fall respass i första omgången igen. Han är ingen coach som får ett lag och plötsligt anta nya dimensioner.
Nej, jag håller väl med trots allt. Och det här känns ju som klassisk svågerpolitik eller så här kompisbeslut att Heinz kommer dit med tanke på att Bill Guerin och Heinz härrör från Pittsburgh-organisationen. Det var där de jobbade i Wilkes-Barre, AHL-laget, under ett par år. Och Ray Shero, som tidigare var general manager för Pittsburgh då, han anställde John Heinz som som coach i Devils när Ray Shero var general manager där. Och nu är alltså Ray Shero advisor, rådgivare åt Minnesota Wilds organisation. Så det är en väldigt tydlig koppling. Det är liksom ingen slump att Heinz hamnar just Minnesota.
Hockeymen och good old boys, de håller ihop.
Ja, däremot vill jag ha sagt så här, Heinz...
Men du gillar ju Heinz.
Ja, alltså det jag gillar med Heinz, alltså när han kom in i Nashville mitt under säsongen, kort innan coronastoppet där 2020 ska vi säga, då fick han ju ingen fart på Nashville. Det gick inte speciellt bra. Han skickade ner Filip Forsberg i fjärde kedjan i någon match.
Ja, det är det han aldrig har förlåtit.
Nej, och Ryan Johansson fick också smaka på att bli bänkad och sådär. Och sen så blev det ju coronastopp i ett halvår innan de plötsligt återupptog säsongen där i bubblan i Edmonton. Och då åkte Nashville ut mot Arizona i det här kvalet. Och sen blev det en konstig säsong på våren där, när säsongen till slut kom igång därpå. Sen blev det till slut en normal säsong. Och då fick ju faktiskt John Heinz fart på Nashville Predators. Det blir ju säsongen 21-22. När Filip Forsberg satte personligt poängrekord, Roman Josi satte personligt poängrekord, Matt Duchene helt plötsligt satte personligt poängrekord igen. Ryan Johansson lyfte sig plötsligt ordentligt den säsongen i alla fall. Och då sa ju John Heinz att han hade dragit massa lärdomar, så han kom plötsligt in där i Nashville från ingenstans och det blev en konstig säsong med coronastopp och där, och han fick inte alls fram sitt budskap till spelarna. Så han liksom rannsakade sig själv och så hade han personliga möten med Forsberg och Duchene och så visade en massa klipp så som han ville att de ska spela, lärde sig mer om hur de vill spela så att det skulle vara en tydligare kommunikation med gruppen och med individuella spelare, och det resulterade ju då i att väldigt många spelare satte personliga poängrekord. Och vi kommer ihåg i Devils hur Taylor Hall hade sin karriärs stora plötsliga jättesäsong under
John Heinz. Visst, korta splashar av succé han haft, men det har ju inte varit någon tillfällighet att han har fått sparken från båda jobbarna haft heller.
Nej, och jag såg någon lokaljournalist i Nashville som, inte apropå att Heinz har tagit över i Minnesota nu, utan som bara skrev att Andrew Brunette kom till Nashville nu istället för John Heinz. Det var som att gå i öken i öknen i två dagar och sen få syn på en vattenflaska. Ja. Så det var väl inget gott betyg precis till John Heinz från lokalmedia i Nashville.
Man älskar ju Brunette. Titta vilken fart han har fått på Nashville.
Sex raka segrar.
Ja, uppe på slutspelsplats. Jag har ju sagt det hela tiden.
Ja.
De är bra, Nashville.
Ja, jag håller med dig. Ja, men det är intressant med Heinz också att han hade faktiskt massa, påstås i alla fall, erbjudanden som assisterande coach i somras då, att kunna hoppa in lite här och var. Men han var så säker på att han skulle få ett head coach-jobb, plus att han vet att han har sin koppling till Guerin och Shero där i Minnesota, att han avstod alla erbjudanden, tittat extra mycket på Minnesota den här säsongen, för han trodde att chansen skulle kunna dyka upp, och så kom den. Så han har, på det viset så säger han att han känner sig väldigt förberedd på att ta över Minnesota faktiskt.
Jaha. Ja, han har blivit en sån som kommer in och tar andras jobb.
Ja.
Ja, men som sagt, det är fler som hänger löst nu. Jag var på en intressant match igår då. För första gången faktiskt någonsin så var jag på det andra derbyt, som jag kallar det här i Metropolis, mellan Devils och Islanders. Jag har aldrig sett dem live spela mot varandra. Och det var ute i The Rock.
Mm.
Och känslan redan innan de började, det var intressant att se. Den har ju lite annan dynamik än derbyn för de där två lagen mot Rangers då. Det är ju deras gemensamma fiende.
Ja, det är liksom storebror lite grann.
Ja, och fiendens fiende är ju alltid ens vän. Men nu stod de mot varandra och det var ett riktigt derby. Och Bratt sa efteråt att vi gillar inte Islanders heller. Det är absolut heta känslor här med.
Ja, det känns ju, men båda känns ju otroligt rowdy också. Fansen, så att man borde clasha liksom.
Ja, och man hade känslan för laget som förlorade den här matchen, det kommer att bli krav på coachen att han ska avgå då. För det har varit lite med båda två redan innan. Både Lame Lambert
som vi säger.
Ja. Och Lindy Ruff i New Jersey då. Och mycket riktigt, så nu efteråt så är det ju Devils vann. De vände 2-4 underläge i tredje perioden till 5-4 seger och gjorde mål med 22 sekunder kvar. Och det var verkligen, Islanders verkligen slarva bort det. De var plötsligt, de såg riktigt bra ut tyckte jag i två perioder, och sen så var det liksom idiotiska misstag och inte tillräckligt mycket fokus som tappar bort det på det viset. Och nu är det ju åtminstone på sociala medier avgå Lambert, fire Lambert liksom. Och de har ju ändå rent poängmässigt så har de ju gått bättre än vad många trodde.
Ja.
Men det är det där med förmågan att tappa ledningar och sånt. Och det landar ju lite i knät på coachen eller på coachstaben.
Ja, precis. Och det var ju krav på hans avgång lite grann i förra vintern också. Innan han till slut ryckte upp sig och tog sig, krabblade sig över slutspelsträcket. Men
nu är det väl så att hans chef, Lou Lamoriello, vet väl knappt vad sociala medier är för någonting.
Han har ingen aning om det där.
Och har han det, och vet han det, så bryr han sig inte ett skvatt. Alltså han dansar ju till sin egen trumma helt och hållet. Han tar beslut om han anser att Lambert behöver bytas ut. Och det är ingen som vet vad Lou tänker och tycker.
Nej, sånt där sipprar ju aldrig ut. Men jag var inne på det förra avsnittet när vi kom in lite på Islanders apropå Thanksgiving-tabellen där. Och jag pekar ju snarare på honom än på Lane trots allt. Alltså det här lagbygget som han har låst sig fast vid verkligen, Lou Lamoriello. 12 spelare alltså på minst 3-årskontrakt. 7 spelare som har kontraktet 2030. Han har verkligen bestämt sig för att det här är det här laget som ska göra det för Islanders.
Men de var faktiskt, alltså jag tyckte de var bra, de hade, jag tyckte att just Bo Horvath såg, jag har inte sett honom så bra förut i Islanders liksom. Han känns som han har kommit in i det nu, och Matt Barzal var bra, det gick fort i offensiven, det ser man inte så ofta med dem.
Nej. Men min lilla kritik här mot Matt Barzal, som ändå har gjort nästan en poäng per match den här säsongen och som jag gillar ju, det är ju alltid en av spelarna som har mest puck i NHL, om man räknar liksom tid med pucken i klubban under en säsong så brukar han ligga på nästan Conor McDavid-nivå liksom. Produktionsmässigt alltså, han gjorde ju 85 poäng sin rookie-säsong. Sen dess har han som mest 62 poäng under en säsong.
Och han har ju spelat i system som inte riktigt har gynnat en sån som honom heller.
Nej, verkligen. Alltså, speciellt under trots. Men alltså, det är alltså hans 8:e säsong nu. Han fyller 27 den här säsongen. Om man kollar på de senaste 6 säsongerna hur mycket poäng han har gjort totalt, då runt honom på samma del av listan så att säga, så hittar vi namn som Pavel Buchnevich och Thomas Hertel och John Carlson som back, som ändå har missat ett antal matcher också med skala. Så här. Det är ju inte, om han ska vara den stora härföraren som leder det här New York Islanders laget offensivt, så är det inte tillräckligt med poäng trots spelsystemet, så här, tycker jag.
Men samtidigt ska jag säga att jag kan tänka mig att det kommer att bli fortsatta krav på Lindy Ruffs avgång med, för att Devils, nu vänder de ju det där och vann, och de har ju väldigt explosivitet i offensiven när den fungerar, men just nu är de inte riktigt det Devils man hade förväntat sig att se och som man såg i fjol. De är mycket sämre defensivt faktiskt. Det verkar som att Severson och Ryan Graves, de två som försvann, var väldigt viktiga.
Du kommer ihåg min lilla brasklapp där i New York. Nej, det har du glömt bort inför säsongen. Jag sa det att jag trodde att det kanske märks på defensiven att jag saknar lite någon att hålla i handen där. Liksom. Det är väldigt offensivt viktad backsidan.
Det är för lätt lite att göra mål på dem nu, och det beror också på att målvakterna inte alls har levererat. Alltså, Vitek Vanecek är ingen riktig första målis, och Akira Schmidt då, som han bevisar, jag tänkte på det här om dagen, det är en tes där att de här unga målvakterna som kommer in och gör succé så fort de får chansen, det är väldigt svårt för de flesta att sen svara upp till förväntningarna säsongen därpå när alla har fått för sig att här har vi hittat vår nya stormålvakt. Det är lika i Buffalo, han
är nere i AHL.
Han skickades till AHL, och Akira Schmidt inte så bra. Alltså, det där är, jag skrev det igår, jag måste ringa Erik Granqvist och prata om det här.
Ja, Spencer Knight.
Ja, du har ett exempel där också. Det är inte bara gröna skogar i New Jersey som bekant.
Nej, men det är åtminstone positivt för dem att både Hischier och Hughes är tillbaka, så att de har sin one-two punch där offensivt. Så att det kanske, de kanske kan score their way out of trouble, så att säga.
Ja, precis. Det är hoppet det. Men igår saknade de en sån som Erik Haula då, och Timo Meier. Haula tror jag är viktigare för dem än han borde vara. Med sin rutin och sin ledarskap och så. Men du, det finns fler coacher. DJ Smith är det ju många som tittar på också och tänker, undra hur länge han blir kvar i Ottawa.
Ja, precis. Alltså, det var ju en hel del som förväntade sig att han skulle få sparken efter den här 0-5-smockan. En match man kan snacka om på många sätt, för det var ju en smocka till match på många sätt. Men det blev alltså 5-0 till Florida i Ottawa. Och sen är det några spellediga dagar för Ottawa och liksom lite läge att sparka coach då innan ett intensivt spelschema väntar igen för Ottawa. Men DJ Smith fortsätter att coacha laget som vanligt här på träningarna och riskerar inte sparken enligt ledningen.
Ligger sist.
Ja.
Då har de å andra sidan väldigt mycket färre matcher spelade än de flesta andra. De har bara spelat 17 matcher åt då.
Ja, det är märkligt. Ja.
De andra har spelat över 21, vilket då är ju så att vi har en första fjärdedelen av grundserien bakom oss. Det går undan i Ekeliv.
Ja, tänk, vi satt ju precis, hänvisar fortfarande ett preview som jag har färskt i minne liksom, och så har vi ju kommit en fjärdedel in på säsongen.
Ja. Ja, men du tror att DJ Smith blir kvar. Jag tycker det är oväntat eftersom de har bytt ut i övrig ledning, både ägare och general manager. Han måste vara lite orolig själv.
Ja, men det kan väl kanske, alltså ja, precis, jag håller verkligen med om att det är ju dags att bryta där nu liksom. Men det är väl kanske det att Steve Staios, som har fått rycka in som tillfällig general manager nu när de sparkade Pierre Dorion, han ska ju egentligen inte vara general manager över tid, utan han ska ju vara president of hockey operations, och ska han anställa en general manager som kanske i sin tur då ska få anställa sin coach. Jag kan tänka mig att det är det hänger på, att Steyo snarare letar efter en general manager nu än en coach, även om det börjar nästan bli ohållbart. Jag menar, Ottawa har ju ambitioner den här säsongen med nya ägare och allting. Och sen så håller de på att halka efter redan nu.
Ja, nej, jag tycker att det måste hända något. Absolut. De ska ju vara liksom uppe och vara bubbellag.
Ja, de är så sköra. Vi såg ju dels i Stockholm då hur de bara, visst, de tar två segrar och man tänkte att de skulle komma med självförtroende från Globen liksom. Men de tappar ju trots allt en 4-0-ledning på 7 minuter där mot Detroit. Och hemma här i Ottawa igen, där de har förlorat 7 av 8 hemmamatcher på slutet. Så även mot Islanders som vi pratade om här, så släppte de in 3 mål på typ 2.30 liksom. När det väl går emot så liksom kollapsar Ottawa Senators.
Ja. Men du, är det fler coacher du tycker sitter i sitt, inte just nu va?
Nej, kanske inte sådär som man känner att det kan ske när som helst.
John Cooper sitter inte löst.
Nej, det tror jag inte.
Nej. Nej, men du, då går vi vidare med andra stora nyheter som har hänt här då. Och det var en liten sjöng till, som jag brukar säga. Ja. När vi fick här besked att Patrick Kane ska spela och han har skrivit på för Detroit Red Wings.
Ja, det är på ett sätt inte oväntat med tanke på att det är ett av lagen som det har spekulerats kring. Men eftersom det har varit så tydligt att han ska gå till en true cup contender. Liksom, då tänkte man sig kanske något
Florida.
Ja, Florida Panthers som till, ja, jag håller med dig, som brukar också vara ett näste med det för den här typen av spelare och utan delstatsskatt och allt det där liksom, och värmen och så vidare. Men det är på ett sätt inte helt ologiskt med Detroit heller.
Det är väldigt intressant ur flera aspekter det här, och till att börja med då, just att han väljer Detroit är ju för Detroit ett väldigt positivt besked, för det vittnar om att han har identifierat dem som ett lag som kan gå långt. Och det höjer deras status i ett slag att han faktiskt tar det beslutet.
Ja.
Det är också intressant då att han återförenas med Showtime and the Cat återuppstår. Ja. Alltså Alex DeBrincat, som man hade sånt fantastiskt kemi med i Chicago. De ska spela ihop igen. Sen är det ju då, han har genomgått samma höftoperation som Beckis. Och då har vi ju tyvärr fått besked om att det inte alltid fungerar.
Ja, man kommer nödvändigtvis inte tillbaka i samma slag som innan skadan så att säga. Nej.
Vi vet ju inte vilket skick han är alls. Och det får väl, det får helt enkelt visa sig. Men jag tror att det är väldigt viktigt för Detroits självbild och för stämningen runt och i laget att hej, Patrick Kane vill spela med oss. Jag tror att det i sig är en jävla kick. Liksom.
Ja, exakt. Det var ändå flera lag som var intresserade här, och visst, vissa hade ju begränsat med löneutrymme och kunde inte komma med något kanske jätteattraktivt bud, det ska vi säga, i konkurrensen. Möjligen ihop med Buffalo Sabres som var lite intresserade också, men som ju inte ligger så lika bra till i tabellen, så hade Detroit en konkurrensfördel i sitt löneutrymme också. Men ändå, det är absolut, jag håller med om att det höjer efter alla dessa år med 7 år missat slutspel och minst antal poäng i hela NHL under den perioden också, att plötsligt en sån här storstjärna, Hall of Famer, väljer av alla lag Detroit.
Ja, jag som kommer ihåg när de var bittra rivaler i Western Conference tycker jag också att det var otänkbart då att Kane skulle spela med Red Wings. Och det är också, det finns en klassisk rivalitet mellan städerna där. De ligger inte så långt ifrån varandra. Chicago och Detroit, två industrimetropoler som jag kan tycka illa om varandra. Ja. Och så blir det här bytet. Ja. För svenskarna i Detroit är det väl mindre roligt rent individuellt, rent personligt. En sån som Lucas Raymond kommer ju att sjunka ner ett snäpp i hierarkin. Han förlorar sin plats i första kedjan, åtminstone till en början.
Ja, det blir spännande. Precis, det blir spännande att se hur de väljer att formera. Men jag har ju svårt att tänka mig att de inte spelar The Brinket i samma kedja i alla fall på varsin vinge. Om kanske Dylan Larkin, ja. Eller kanske ändå, skulle jag tro, JT Comfer mellan The Brinket
och... Nej, jag tror det blir Larkin.
Ja, de borde ju maxa säkert. Men det alltså som skulle passa kanske med Comfer är att nu är Larkin en väldigt komplett spelare och duktig allround. Men jag tänker alltså, för vi får se som sagt vilket skick Kane är, men som han var i fjol, visserligen skadad då, så blev det ju otroligt tydligt hur ineffektiv han är utan pucken. Alltså det, nu, den Patrick Kane i alla fall var ju bara effektiv med pucken, i passningsspelet och sådär. Men så fort det var försvarsspel eller sådär så var han ju nästan en säkerhetsrisk. Alltså hans underliggande siffror var katastrofala defensivt. Mm. Och det skapades betydligt fler chanser emot en för. Inte bara i Chicago som ju ville typ förlora, utan även när han tradades till Rangers så var det samma visa där, ja. Faktiskt. Ja.
Men då var han ju liksom inte i fysiskt skick. Ja. Nu får vi se, han kan ju vara det, men han är ingen spring chicken han heller.
Nej, 35 past. Mm. Så att, sen ska jag lägga till också att han har ju lite kopplingar till Detroit tidigare. Han har bott där ett antal år. Som tonåring då, spelat i flera juniorlag där. Framförallt då i klassiska US National Team Development Program som vi alltid snackar om när det bankas draft. Och
men sånt här tror jag betyder ingenting.
Nej.
Det är ingen som är glad och längtar tillbaka till Detroit som har bott där.
Nej, det är kanske inte, han tänker inte, oj Detroit är så vackert och fint och jag tycker det är så underbart där, så att det är därför han väljer det.
Utan, nej, jag tror att det där är bara... Däremot tror jag det betyder en del att Eisenman var så angelägen och faktiskt åkte och träffade honom inför det här. Mm.
Det har ju spekulerats lite grann att han själv kontaktade, eller att hans agent i alla fall kontaktade både Vegas och Dallas, att det var ställen som Kane gärna ville till.
Ja, det är för fan det. De kan ju vinna dem.
Precis, men de hade varken löneutrymme eller intresse att lägga sina små cent som återstår på just Patrick Kane, utan det kommer de prioritera till annat när det vankas deadline.
Det skulle fortfarande förvåna mig väldigt om Detroit spelar finaler, för att säga.
Ja, nej, jag ser väl inte heller dem som även med Kane. Men det blir som sagt, det blir spännande att följa. Och de gör ju en bra säsong här. Även om de torskar två matcher i Globen som kommit tillbaks efter det och tagit tre imponerande segrar. Det är ju tydligt att de blir bättre år för år här nu. Och att Lalonde har fått ordning på försvarsspelet jämfört med tidigare. Och de har faktiskt gjort femte flest mål i NHL den här säsongen. Och nu får de in Kane dessutom som kanske... Framförallt kan hjälpa dem i powerplay. Så att,
Alltså gå och se dem ikväll. De är här i New York och ska spela mot Rangers igen. Inte med Kane förstås. Han måste få några träningar under bältet innan han kan spela.
Ja. Ja. Nej, men det är spännande. Jag är lite orolig måste jag säga som Tampa-supporter i den här svåra Atlantic-divisionen när Detroit spetsar till sin trupp ytterligare. Det är trångt att få plats i slutspelet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I Kanes gamla klubb Chicago fortsätter det vara turbulent som så ofta.
Ja. Och nu snygg övergång. Alltså
ja. Corey Perry som skrev på i år efter ett par säsonger i Tampa har alltså fått uppsatt på waivers med avsikt att bryta hans kontrakt och ingen har väl tagit honom vad jag förstår. Och nu är kontraktet över och det beror på att han har betett sig illa. Ingen vet riktigt exakt vad som har hänt, men han har gjort något som klubbledningen betraktar som oacceptabelt och i strid med både villkoren i hans kontrakt och i Chicagos policies vad gäller säkerhet och professionalitet på arbetsplatsen. Det har ju, vi ska inte gå in på några detaljer här, Ekeliv, men
rykten och så vidare.
Kring det här har ju kommit ut jävligt nasty rykten då om att andra spelare och deras familjer skulle vara inblandade i. Och det här har ju väldigt många grabbar haft jättekul åt och höhöat och dragit massa usla skämt. Och det har irriterat mig något fruktansvärt. Jag tycker det säger allt om hur värdelös den här samtiden är, att någon jävla idiot kan bara slänga ut ett rykte på sociala medier och så hänger hela världen på. Plötsligt tror och har hela fucking världen hört om det här. Fast det inte finns någon som helst grund i det, och det är inte han som drabbas, det är ju den här spelaren och hans familj, som en ung spelare och familj som blir föremål för det här. Det irriterar mig och fruktansvärt att folk är så jävla grabbiga så de tycker det är kul.
Ja,
jag tänkte själv vara 18 och leva med det. Vilket jävla, jag blir otroligt förbannad. Det säger allt om hur idiotisk den här tiden är. Och också då, samtidigt så blir jag irriterad på folk som säger, typ i Chicago, de sopar allt under mattan. Vad fan? Det är ju inte samma Chicago. Det finns ingen som är kvar sedan 2010. Ägaren är död. Och hela klubbledningen utbytt. Och nu gör de ju rätt. De har snabbt tagit bort spelaren i väntan på utredning, och när utredningen är klar så blir han av med kontraktet. Pang, pum. Exakt så ska det se ut.
Ja, det ska man faktiskt ge Chicago här, att Corey Perry, det är inte vem som helst. Det är ju en 18 säsonger i ligan och borderline i alla fall Hall of Famer och har trofévinnare och 50 målsskytt och allt vad det varit, och tre raka Stanley Cup-finaler på slutet. Kommer hit, eller hit ska jag inte säga, men alltså kommer till Chicago Blackhawks som någon slags mentor och förebildsgestalt ska han ju vara liksom. Och så får de nys om rapporterat. Det, jag har förstått i alla fall från ESPN, vi ska inte spekulera för mycket, men ESPNs Emily Kaplan där som är trovärdig har ju varit inne på att det rör sig om någon anställd i klubben i alla fall som har rapporterat Perry. Och att man då snabbt agerat, utrett och kommer fram till att man accepterar inte det här beteendet och sparkar då helt enkelt en spelare som Corey Perry. Och det är ju enligt, ja, så det ska gå till helt enkelt om man har värderingar.
Men nu tycker ju den brölande mobben på Twitter då att de måste berätta vad som har hänt. Det är inte säkert de kan det. Det är ju juridiska aspekter kring det här också. Att den som har blivit utsatt inte vill få ut de här uppgifterna. Så det är inte mobben på Twitter som bestämmer hur världen sköts. Utan det sköts på ett korrekt sätt av professionella organisationer. Jag vill bara få det sagt.
Ja, jag håller med, det är en bra rant av Bjurman där. Jag köper det. Efter att det varit så mycket vikt åt andra hållet här sista dagarna.
Ja, det såg ut som de samlade sig själva till var förbannade över det här, för de gjorde en riktigt bra match mot Seattle igår och vann med 4-3.
Ja.
Ja, det fick jag ur mig en del.
Ja, precis, det hade du byggt upp.
Ja, det hade jag. Ja. Men du, i övrigt vad som har hänt, det är ju som sagt väldigt mycket matcher och intensivt hela tiden. Det har ju varit intressant här i New York då att till allmän förvåning, nu förlorar de väl den i och med att Vegas tog en poäng igår i Edmonton, så gick de upp i serieledning igen. Men dessförinnan så hade ju faktiskt Rangers varit i serieledning några dagar.
Ja.
Och det hade man ju inte alls räknat med, skulle jag säga. Vi vet väl att det är de har ju ett bra lag, men jag trodde inte alls på Lavalier som coach, men får lov att erkänna att jag hade fullständigt fel. Han har gjort succé i New York och får verkligen fått laget att spela som han vill. Det fick han inte i Washington. De tyckte inte alls om hans idéer, men i New York verkar det funka perfekt. Och de har ju gjort det här utan några av sina bästa spelare. Adam Fox och Hytil har varit borta. Och ändå så det är ju så. De gör det som kollektiv i mycket, mycket högre utsträckning än förut. För då har de varit beroende av individuella prestationer i sån hög utsträckning. Nu är det ett lag med mycket bredd och djup och som klarar av att spela laghockey.
Ja, precis. Och det är framförallt defensiven där som han har satt till fullo i princip. Alltså, nu blev det visserligen 1-5 bara för det mot Buffalo här senast. Men det var väl, känns det som det...
Det var en sån typisk match. Ja, alla lag har ju någon kväll när de är trötta och inte orkar. Det finns ingen som vinner allt och spelar bra varje kväll. Det var en skitmatch av Rangers. Man såg redan första bytet att oj, de här är inte på idag. Och det var de inte heller.
Nej. Men å andra sidan då, 15 segrar under första 19 matcherna, det är alltså klubbrekord i en Original Six-klubb, som man får säga verkligen. Ytterligare understryka då att Laviolette har fått en succéstart. Och som sagt, apropå defensiven då, det är bara King som har släppt in färre mål, så det är framförallt där de har täppt till. Och till och med, som vi har berömt här tidigare under podden, alltså Jonathan Quick som har stått så många matcher och gjort det så bra.
Ja.
I så fall, om det hade sett ut så efter en, två månader på säsongen, hade man ju sagt att oj, nu är Kjistorken tillbaks. Vessina Kjistorken står på huvudet, men det är ju inte nödvändigtvis han som är den stora anledningen till att Rangers har täppt till.
Nej, man får lite samma känsla som i en match hoppar ju Louis Domingue in och var bra också.
Ja, ja.
Man får lite samma känsla som man fick med Vegas, så det spelar ingen roll vem de ställer i kassen. Det kommer inte bli så mycket mål i alla fall.
Nej, precis. För, exakt. Det var ju liksom Aiden Hill som blev den stora hjälten på slutet. Men det kändes som att det hade kunnat vara Laurent Brossois eller Logan Thompson. Eller...
Ja.
Ja, nej, ja, så att det är precis. Det är verkligen laget Rangers den här säsongen. Inte individuella spelare.
Nej, och samtidigt som vissa, framförallt Artemi Panarin då, har ju en riktigt bra säsong. Bara öser in poäng. Mm. Samtidigt säger de att vi har inte spelat vår bästa hockey än, och det måste ju vara lite skrämmande.
Nej, precis. Och när de får in Fox och sådär, jag menar en Norris Trophy-kaliberback liksom, då är det klart att det finns ju sparkapital där. Det tycker jag ändå att det är lite typiskt Laviolette såhär. Vad jag har fått till mig i alla fall när han uttalar sig om vilka han vill berömma för den här säsongsinledningen, så är det inte såhär, oh, Panarin, han är grym, alltså vilken spelare är sådär, att det är han som ska ha lära sig för alla poäng, utan han säger så här: Jake Trouba, true warrior, what a leader for the group, liksom såhär. Det är den typen av spel han lyfter fram.
Men det är också väldigt viktigt, alla de här breddspelarna de har fått in. Ja, till att börja med är Erik Gustafsson en succé.
Ja.
Han har verkligen i Fox frånvaran visat hur viktig han kan vara. Men han är även viktig när Fox spelar, och han är i tredje backpar, så är han otroligt stabil.
Ja.
Men även sådana som Bonino och Pitlick och allt vad de heter. Liksom.
Ja.
Och så har Blake Wheeler hittat väldigt bra G med Mika. Så det är mycket som har gått bra för Rangers.
Ja, det måste vara ett av, eller det är absolut ett av höstens stora utropstecken, och att de faktiskt till och med de leder ju då östra konferensen, men att de varit uppe och snuddar vid serieledning till och med hela NHL. Tack. Men jag vill komma in lite på Nashville också.
Jag skulle just säga det. Vad det gäller hetaste lagen i ligan så är ju de det nu med 6 raka.
Ja, precis, och med Brunetta som vi har nämnt, alltså som verkligen har satt sin hockey. Det känns som att de har förstått nu vad han menar och börjar spela därefter.
Mm. Ja, ja, absolut. Det sa Filip igår när han pratade med honom. Filip som ju är grödhet också.
Ja.
Var ösyn och avgjorde igår på övertid.
Stormar över hela isen.
Ja, för att det varit en krock på
bordet. Ja, det var ju visserligen därför, men han såg ju chansen och tog den.
Ja, och... Ja, han sa det. I början, de hade liksom inte riktigt koll på hur de skulle spela under Brunett, men nu har de det.
Mm. Ja, och just Forsberg får vi ju nämna, för han är ju den stora offensiva katalysatorn i laget som har lyft ytterligare ett snäpp. Alltså, jag tyckte han började säsongen jättebra också, och hans underliggande siffror i första 10 matcherna där i oktober var extrema. Men han hade inte så bra utdelning, gjorde bara 1 mål i oktober. Men här i november då, så är han etta i hela NHL i skytteligan. 11 mål här i november.
Ja.
Fullkomligt öser in poäng.
Det är väl väldigt typiskt Filip, är det inte?
Jo, att det kommer i klasar.
Ja. Nej, men även bra defensivt nu med Ryan McDonough har kommit tillbaka, och han och Josie är grymma där bak.
Ja, ja, det är lyxigt. Och sen får jag väl erkänna ett fel här då.
Det tar emot.
Ja, det gör det. En spelare som du hyllar, en värvning kan jag säga som du hyllar, det var ju Ryan O'Reilly.
Ja,
alltså det är klart jag gillar Ryan O'Reilly. Det är ju ett fullblodsproffs. Finns ju få som tränar lika seriöst som honom och som är så pålitliga. Men jag tänkte att hans offensiva udd började bli lite uddlös så att säga. Jag tyckte han inte skapade mycket alls i St. Louis sista säsongen där, och så gjorde han helt okej när han kom till Toronto. Men jag såg inte framför mig längre att han skulle kunna vara en första center i NHL och liksom bidra med en poäng per match. Men det har jag faktiskt gjort här under hösten i Nashville, och haft ett jättebra samarbete med Lille Skutt och Forsberg i första kedjan.
Ja, den kedjan har ju varit ett stort utropstecken, och prata med både Gustav och Filip om det. De har verkligen hittat varandra, de tre.
Ja.
Det är 2 helt nya spelare för Filip, och det är klart det tar lite tid, men nu är det en mycket potent kedja.
Ja, novembers kul kedja nästan.
Ja, kul för Lille Skutt, Hästpol och Gustav, att han är med i första kedjan i ett så bra lag. Jag tycker han är lite underskattad, Gustav.
Ja, han är ju varit bra liksom i nästa. Alltså, han blev ju uppskattad på den korta tiden i Minnesota också. Det handlar ju om att de hade noll löneutrymme liksom för att kunna förlänga med.
Han är kvick och han är smart. Det är en bra kombination.
Ja. En lite pikant detalj om Ryan O'Reilly som är helt, inte har någon sån aktualitetsstämpel på sig, men som jag bara vill säga, är att han är alltså den yngsta spelaren i NHL. Han är ju till åren kommen då lite grann, han är ju 33 blir han nu, det är lika gammal som jag. Men han är den yngsta spelaren då, som inte har visir faktiskt.
Ja, just det.
För att jag tror det bara är 5-6 spelare kvar i NHL som lider utan visir. För det var ju så att när NHL kom tillbaka efter den där halva lockouten 2012-13 var det väl, eller 13-14?
Mm. Nej, 2012-13.
Precis, då sa de att nu måste ni faktiskt ha visir alla spelare. Ni som inte har haft det tidigare får fortsätta spela utan visir. Men alla nya spelare efter 2013 här måste ha visir. Nu är de
det
bara...
kallas att man blir grandfathered in. Att man har liksom... att man har gamla vanor man får hålla fast vid.
Ja,
men
ja.
Jag kan inte förstå det. Jag tycker det är jävligt dumt.
Ja, jo, det är ju verkligen på egen risk då, att åka runt utan visir. Vi har mycket halsskyddsdebatt den sista tiden, men att inte ens ha visir. Liksom, då struntar man ju lite i sin egen säkerhet. Men Ryan O'Reilly spelar utan visir och det är ju några stycken till. Det är Reeves och det är väl Zach Bogosian, Jamie Benn och så är det väl någon till. Men Ryan O'Reilly är yngst. Mm.
Ja. Helt kort bara kan vi också säga att Anaheim Ducks glada oktober verkligen är över nu. De har 7 raka förluster och typ exempel på ett lag som överpresterar när det är lätt att spela i oktober men får det betydligt svårare när det tajtas till. Och nu är festen över.
Ja, nu är det mycket, nu är det ganska stora förluster har varit på slutet också. Liksom.
Medan då Edmonton verkar nu ha kommit igång på riktigt. De har 3 raka och viktigast av allt, Connor McDavid har börjat glöda igen.
Ja, han har gjort ju så fruktansvärt mycket poäng här i slutet. Så nu är han ändå med där. Inte i allra högsta toppen av poängligan, men han snuddar ju nu topp 10 nästan.
Ja, jag tror att Edmonton fans, det är en bit kvar och de får ägna väldigt mycket energi åt. Och varje förlust när de kommer blir så kännbara, och vi pratade om förra veckan, men they're on a roll.
Ja, det vill jag lägga till i sammanhanget som jag visserligen har tjatat lite grann om, men de har ju haft minimal utdelning, alltså sett till chanserna de har skapat här.
Ja, det sa Mattias när Ekholm när jag pratade med honom häromdagen. Det har ju, vi har inte varit tillräckligt bra, men det har också varit väldigt konstiga matcher när vi har fått extremt lite utdelning.
Precis, och liksom Skinner har släppt in badbollar liksom, medan de själva har missat öppet mål.
Ja.
Så att nu är det väl lite catch-up-effekt åt andra hållet här, att de faktiskt får hål framåt. Och att det rasslar in liksom, McDavid gör 5-poängsmatcher igen och sådär.
Ja. Du, nu ska gå och hämta kaffe innan vi tar det sista. Dermic.
Ja. Ja, men då ska jag ta ett lag här då, som vi kan prata kort om, så... Tyvärr som Tampa supporter så går det ju rätt bra i år igen för Florida Panthers. Kanske ingen skräll efter finalplatsen i somras, men de har ju gjort det väldigt bra och är verkligen med i toppen trots att de fick inleda säsongen med skador på...
Ja, hallå
där.
Lät det något i bakgrunden så berodde det på att jag snubblade på papperskorgen.
Va? Hur gick det då? Blev det vilken så här upper body eller något sånt där? Eller?
Nej, jag snubblade på mikrofonsladden här och ramlade in i...
Oj då.
Ja, men nej, ingen fara alls.
Ingen drama queen till podd.
Ja.
Ja, men jag kom in lite snabbt på Florida Panthers.
Ja, just det.
Som ju... nu är de ju tillbaks skulle jag säga... Aaron Ekblad, Brandon Montour och även Sam Bennett som missar mycket av början av säsongen här. Men de känns som en contender igen nu tycker jag.
Håller på att jaga i kapp Boston som har haft lite tungt att förlora 3 raka.
Ja, faktiskt. De som när vi pratade, det var väl så sent som förra avsnittet när vi sa att de bara hade en förlust på ordinarie tid hela säsongen.
Mm.
Och sen dess har de inte vunnit en match.
Nej, det är 3 raka i ordinarie matcher. Det hände väl inte en enda gång i fjol?
Nej, precis. Så att nu har de blivit mänskliga igen. Och det hade man kanske, som vi sa då, trott inför säsongen att det skulle bli mer problem. Att jag är otroligt imponerad över deras höst hittills. Men nu är det lite adversity för en gångs skull. Medan Florida Panthers som sagt, som jag tycker har sparkapital också. Dels att de ska få igång Bennett och Montour och Ekblad på riktigt här. Jag menar Matthew Tkachuk som har gjort 100 poäng 2 i rad. tycker bara tre mål den här säsongen hittills och inte riktigt kommit igång. Barkov väntar jag mig mer av också. Lundell och Lostarinen, där klassiska röda partner de senaste åren här, har jag inte riktigt kommit igång heller. Och ändå, det är egentligen bara Sam Reinhardt som varit det stora positiva utropstecken, och kanske Oliver Ekman Larsson. Men, men så det känns som att de har ännu mer att ge, och ändå är de typ i kapp i Boston nu liksom.
Ja. Ja, men du, nu är jag angelägen att komma in på vårt lilla avslutande tema här.
Mm.
Det är ju så att NHL planerar för fullt och hoppas kunna sjösätta en World Cup igen då om ett drygt år, i februari 2025. Men det blir inte ett vanligt turnering som den vi har vant oss vid, framförallt för att Ryssland då inte kan vara med. Och det låter ju som att NHL har lite ryggrad, men så är det inte alls. Det de har bara insett, de skulle helst gärna se Ryssland, men de har insett att Sverige, Finland och Tjeckien aldrig skulle spela mot Ryssland.
Så nej, för det spekuleras ju att NHL, kan inte de spela under neutral flagg då, så får ändå med de här spelarna. Nej. Men det går inte heller.
Nej. Nej, utan istället då så planerar man något speciellt här i form av USA, Kanada i en serie här i Nordamerika, och Sverige, Finland borta hos er då. Mm. Och sen möts vinnarna i final här. Jag har ju tjatat om den här finkampen, så jag ska väl...
Det här är ju Bjurmans koncept.
Ja, lite grann. Men det blir ju mitt under säsong. De ska skicka hem dem, det kommer inte vara någon förberedelse och så. Det är inte riktigt på riktigt som jag hade tänkt det.
Nej.
Och dessutom är det ju så att det är ett striktly NHL-evenemang då. De avbryter helt enkelt säsongen för en sån här turnering mitt i. Och vi får, de kommer inte få spetsa med europeiska spelare då.
Nej, vilket kanske inte Sverige är i behov av, men andra nationer
skulle. Ja, och vi kan ju inte hålla oss från att börja spekulera i hur trupperna skulle se ut då.
Nej.
I de här fyra trupperna, och vi ska nu i avsnitt, ett par avsnitt här, gå igenom dem, och vi börjar med våra vänner i öst, Lejonen, Finland.
Ja.
Och precis som du säger, alltså de har ju framförallt på backsidan har de inte så jättemycket att välja på i NHL. Jag vet inte hur många de har hemma som skulle bli aktuella, men kanske någon igen då.
Ja, alltså det har ju varit några så här, som har bidragit starkt till deras VM och OS-framgångar här sista 3-4 åren. Alltså en sån som Mikko Lehtonen som öser in poäng i schweiziska ligan. Sami Vatanen, gamla NHL-backen som gör detsamma i Schweiz. Jag tror båda de två till exempel skulle vara aktuella för ett maxat finst landslag.
Ja, ja. Ja, men vi har fått hålla oss till NHL. Och du har ju till och med checkat din trupp mot Jarkko. Har du fått själv? Eller har han godkänt?
Ja, han var väl inte 100% nöjd, men han gav den tummen upp till slut i alla fall. Han hade kanske vissa synpunkter, men generellt sett var han nöjd med mitt jobb som finsk förbundskapten här.
Ja. Vad gäller målvakter, så förr var det ju så att var det något de hade, så var det storartade målvakter. Det är inte riktigt så längre heller, men de har ju en given första målis i Jussi Saros då.
Ja, det, och hans högsta nivå är ju liksom Vesina-mässig.
Ja.
Så där är det ju inga orosmål. Även om man faktiskt, trots att vi hyllar Nashville nu, så är det största sparkapitalet för dem är ju att Jussi Saros fortfarande inte varit riktigt så bra som han kan vara. Så att kan han återgå till våren 2023 den formen, men då har de en riktig världsmålvakt.
Ja. Men vad gäller två backups då, så det är lite hugget som stucket vilka man tar där, men eftersom jag såg honom bara häromdagen storspela på garden, så skulle jag ta ut Ukko-Pekka Luukkonen.
Ja, det är väl kanske, ja, ska man gå på dagsform så är ju han har ju faktiskt, vi trodde ju så mycket på Devon Levi inför säsongen, men nu är det ju Ukko-Pekka som är starter i Buffalo Sabres.
Ja, han var extremt bra på gården. Han gjorde framförallt en räddning som redan måste vara årets räddning med klubban. Ja. Jimmy Vesey bara skulle panga in pucken i öppet mål, men nej, det blev det inget med.
Ja. Han har väl bäst stats av finska målvakter den här NHL-säsongen hittills också. Han är ju gammal JVM-kung för dem, så han är ju lite folkhjälte där hemma i Finland. Jag har faktiskt... Jag går inte riktigt på dagsform här, och det här går att ifrågasätta, utan jag har tagit tråkiga val här. Men Jussi Saros står såklart som första keeper. Och sen så de två, sett till lön, andra två första målvakterna de har, som är liksom uttalade första keeprar om man kollar i antal dollares de får. Och det är ju då Ville Husso och Jonas Korpisalo.
Ja.
Men ingen av dem har imponerat speciellt mycket här under hösten.
Nej, då finns det ju mer såna här Kapo Kakkonen.
Ja, Kähkönen skulle ja. Jarko vilja att, eller det där var, jag slaktade säkert i uttalet också. Men,
Ja, och så finns ju Antiranta då också, men efter den här matchen mot Tampa när han släppte in 8 mål på 14 skott är han kanske inte så aktuell.
Nej, han har ju inte
vilken bizarr match det var.
Ja, det var väldigt märkligt alltså att Tampa lyckas göra 8 mål när de inte när de får iväg 14 skott. Det är också NHL-rekord, apropå det, att göra så mycket mål på så få skott.
Ja.
Kucherov, 2 plus 4.
Mm. Just det.
Poängligaledaren.
Ja. Mm. Ja. Men Juse är ju given första mål, så vi behöver inte lägga ner så mycket
Nej.
Krut på hans backups. Men på backsidan då finns det ju en som, han skulle få spela 40 minuter i de här matcherna mot Sverige.
Ja, han skulle ju få mest is i hela World Cup förmodligen.
Ja, och det är Miro Heiskanen vi pratar om förstås, Dallas-backen. Han är ju Norris Trophy-kaliber.
Ja.
Där är alltså, han är absolut en av de bästa backarna som kommer vara med i den här turneringen. Så det är ju bra. Mm. Men runt honom är det inte lika tunga namn.
Nej, här får man gräva lite. Och det är faktiskt bara 2 finska backar den här NHL-säsongen som snittar över 20 minuter per match. Och det är ju väldigt tunt, måste jag säga.
Ja, och du vill ju gärna, och det har jag gjort nu också då, para ihop leftare och rightare.
Ja, okej. Okay. Precis som jag. Precis som Steve Eisman också, vill jag tillägga det.
Ja, och jag har satt honom då, det finns ju några till alternativ, men jag har satt honom med lagkamraten Janni Hakenpää.
Okej. Okay. Mm.
Och sen har jag satt Henry Jokiharu med Esa Lindell och Rasmus Ristolainen med Nico Mikkola. Och så är Olli Mäte och Juuso Valimäki med där också.
Ja, jag har parat upp det så här och fått godkännande av Jarko. Alltså det traditionella är väl kanske Lindell och Heiskanen, med tanke på deras historia i Dallas under så många år och Lindells mentorskap till Heiskanen. Men den här säsongen har ju inte Lindell och Heiskanen spelat ihop nästan någonting.
Men det har inte Hakenpää heller i och för sig.
Nej, utan den här säsongen har ju faktiskt Lindell och Hakenpää spelat väldigt mycket ihop. Ett riktigt defensivt backpar i Dallas. Så jag satte ihop Heiskanen. Nu blir det faktiskt 2 vänsterfattade backar.
Titta.
Ja. Så att här säger jag emot mig själv. Men Mikkola har ju faktiskt gjort det väldigt bra i Florida Panthers där. I en större roll än vad han någonsin haft tidigare.
Ja, han har ju varit mer defensiv. Stay at home.
Ja, och nu har han fått spela mycket då när Ekblad och Montour var borta. Och fortsätter faktiskt, till skillnad från Ekman Larsson, att ha en topp 4-roll här när de är fulltaliga, spelar med Montour. Och har gjort det väldigt bra. Väldigt fina underliggande siffror, bra statistik Mikkola, och är ju framförallt en stay-at-home-back. Så att jag placerar honom med Heiskanen, och så kör vi det ordinarie Dallas-paret där med Lindell och Hakenpää. Och sen har jag då Olli Mäte och Henry Jokiharju. Och så min sjunde back, där kan man ju välja någon lite hugget som stucket. Men jag tog faktiskt ut säkerhetsrisken Rasmus Ristolainen.
Ja, honom har jag med i tredje backpar.
Ja, du ser det. Ja, precis. Han är ju faktiskt tillbaka nu från skada också, så han är ju tillgänglig. Mm.
Ja, och Torch gillar honom. Så att, det blir nog bra.
Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Kedjorna blir ju desto mer potenta då. Där finns det firepower.
Mm.
Och det finns många kombinationer att sätta ihop också. Man får nästan flytta ut några centra här på kanterna emellanåt. För att få ihop det riktigt. Men den stora frågan är ju då Patrik Laine. Han har ju ingen bra säsong, och det har varit några år när det inte har gått något vidare. Men jag tror att med den blåvita tröjan på sig så blir han Patrik Laine igen på riktigt.
Han brukar ju alltid vara grym i landslaget.
Ja, så därför får han spela första kedjan med Sebastian Aho och Mikko Rantanen för mig.
Oj, där ser man. Då har vi exakt samma första kedja.
Ja. Mm. Min andra kedja, det känns jobbigt att ha Roope Hintz i tredje kedjan. Han är ju för bra för det. Men det har blivit Lehkonen, Barkov och Lusterhainen i andra kedjan för mig.
Mm. Min är då det cykla kanske, för jag har det både Kotkaniemi och Teräväinen i andra kedjan.
Ja, Teräväinen glömde jag ju bort, han skulle vara med också.
Ja, nej, men jag var inne på att köra en ren Carolina-kedja med Kotkaniemi, Aho och Teräväinen, men jag, apropå första kedjan där, så tycker jag, nu sätter jag Barkov där mellan Kotkaniemi och Teräväinen istället, för jag tycker att första kedjan skulle bli lite trög inom citationstecken med Laine, Barkov och Rantanen. Jag vill ha Ahos speed i mitten där och gamla kemi med Laine. Så det fick bli Kotkaniemi, Barkov, Teräväinen i andra.
Vänta, ta om den andra.
Kotkaniemi, Barkov, Teräväinen.
Ja, ja. Jaha, men Lehkonen då? Han har ju varit kanonen.
Ja, jag vet. Jag var inne på att ha honom ihop med Rantanen. De har ju spelat en hel del ihop i Colorado. Men det blir det tredje kedja då med Lehkonen, Hintz och Tolvanen.
Ja. Ja, där har jag Capocacco och Mattias
Marcelli.
Mm. Och sen har jag en fjärde kedja med Haula, Lundell och Tolvanen.
Ja, och jag har då Haula, Lundell och Lostarinen.
Ja, ja, det kanske är, det är så det ska vara. De är ju Florida-kompisar, Lundell och Lostarinen. Mm. Ja, bra kedja är det i alla fall.
Ja, och precis utanför, jag var väldigt nära på att ha med Marcelli. Han är ju poängstark i Arizona där. Och så har jag även Mikael Granlund som jag är lite trött på Mikael Granlund. Så att jag,
ja, det är alla. Ja,
så att han fick inte komma med. Ja, nej, men visst, det är ju forwardsmässigt så är det betydligt starkare än på backsidan. Betydligt fler superstjärnor.
Ja, alltså Aho, Barkov, Hintz, det är ju tre ohyggligt starka centrar. Och Rantanen, det vet du, han är en av de bästa som finns.
Ja, ja, absolut.
Nej, så får höra ramsan igen.
Mikko Rantanen, Mikko Rantanen, Mikko Rantanen. Ja,
ja.
Ja, det är ett ruskigt powerplay de kan ställa upp med. När ja. De får maxa med Heiskanen på blå och sen allt de vill ha där. Även Barkov gillar ju visserligen att spela point också. Men ja, det, och så, jag håller med dig också där att om de vill liksom maximera laget och gå ner på folk i slutet av en match eller så, då kan de ju flytta upp sina vassa centrar och i topp 6. Att Hintz kan ju inte spela tredje center då. Då får de ju skicka ut han på en kant kanske.
Ja. Så att, ja. Ja, men jag tycker Jarko kan vara nöjd med det här. Men Jarko kommer ju att såga hela konceptet. Det är VM som är viktigast.
Ja, han skiter lite i en sån här pajasturnering som World Cup. Ja. Liksom, så ja. Det,
nej, det betyder ingenting.
Nej, hockey-VM är det absolut största som finns på jorden. Mycket större än allt annat. Och jag kan säga så här, Lainan kommer göra 12 mål om han spelar hockey-VM, jag lovar det. Du hörde det här först.
Ja, så blir det.
Ja. Nej, men ett starkt lag. Men vi kommer komma in på Sverige, USA och Kanada. Och jag känner ändå totalt sett, jag ber om ursäkt finländare här som lyssnar, men jag tycker nog att Sverige har lite bredare trupp totalt sett ändå.
Det får vi se när vi kommer till Sverige. Ja. Men nästa vecka ska vi först ta USA.
Ja. Ja, okej, okay, vi tar USA nästa vecka. Spännande. Ja,
sen tar vi Sverige och sen tar vi Kanada.
Ja, jag undrar om inte jag är nästan mest spänd på att sätta upp det amerikanska laget.
Ja, jag med.
Det är ett lag som kan vinna spännande. Absolut över Kanada.
Ja.
Mm. Ja.
Ja, undrar om vi kommer bevaka det här. Men jag får lov att stanna kvar här och gå på USA och Kanada. Medan ni sköter Sverige hemma där.
Ja, man vill ju ha Bjurre här. I så fall får vi mötas i Malmö troligen 2025. För att Globen kommer ju vara stängt för renovering då. Och det sägs ju att NHL föredrar Malmö Arena före Skandinavium som spelplats.
Mm. Varför det?
Ja, men Skandinavium ska ju snart väl rivas också. De ska bygga en ny arena där i Göteborg. Och att Malmö Arena är den mest NHL-kompatibla helt enkelt.
Jaha, då får jag flyga till Dronningens by i så fall.
Ja, ja. Mm. Ja, och så blir det väl Tammerfors då. För finsk
Malmö, del. Tammerfors. Går det några plan där emellan?
Ja, det kan nog bli stökigt faktiskt.
De använder inte arenan i Helsingfors, nej.
Den ryskägda, nej.
Nej, just det. Ja, bra. Undrar vad USA och Kanada skulle spela någonstans då. Toronto och Detroit känns som bra, två bra val.
Ja, precis. Little Caesars och Toronto känns rätt givet faktiskt. För ja. Det känns ju, i och med att senaste World Cup var där också.
Ja, kanske just därför kanske blir Montreal istället.
Ja, Bell Center, det, ja, precis.
Och sen ja, Detroit eller Minnesota.
Ja, du tror inte New York, NHLs huvudkontor? Nej.
Nej, det är för att Garden är så bokad och dyr.
Ja, ja.
Och han är ju ingen generös med det, Dolan. De vill ju ha draften i hans nya sphere i Vegas, men han tar så jävla mycket betalt för det så de drar sig för det.
Ja, just det, för det har varit mycket snack om det, men det är fortfarande inte klart och det har väl säkert ekonomiska aspekter då,
ja.
Som drar ut på det. Men, ja.
Ja. Så kan det vara. Men du, ja, det ska bli väldigt spännande att se vad vi gör med USA nästa vecka.
Ja, det kommer att vara ruskigt spetsigt lag. Oj, man kommer att få peta ruskigt bra spelare också. Och backsidan där också. Och målvaktssidan kanske den bästa av alla länder.
Ja, just det. Ja, men du, Mr. Ekren, nu ska jag ta och göra ordning lite här i lägenheten. Jag får besök idag senare. Ja, han har väl landat nu. Bloggens första sidekick, Eken.
Ja.
Henrik Ek, Oakman.
Original-Eken, jag är ju Ekan, ja. Men Eken är ju betydligt mer klassiskt inslag faktiskt, totalt sett.
Han som brukar hämta kaffe och så.
Ja, precis.
Ja, så nu ska jag ta hand om det, sen ska jag gå på Rangers Detroit och sen börja ladda för nästa veckas inspelning med dig.
Ja, precis. Ja, vi börjar ladda redan nu för det. Ja. Jag ska nog börja kika lite på amerikanska laget redan här direkt.
Yes.
Men då säger vi så för den här veckan och så hörs vi snart igen allihopa.
Ja, hej då!
Hej, hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollosoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.